Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags för NHL-podden igen. Det är 74 avsnittet vi är framme nu. Och den här veckan så ska vi köra på med Central Division. Temat för den här veckan när vi går igenom alla lag inför säsongen. Men först och främst måste jag bara hälsa välkommen till Per Bjurman. Hur är läget?
Prata på du, det lät som där.
Ja.
Ja, nej, jag sitter här tillbaka vid skrivbordet på Manhattan och säger hallå, 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 hallå.
Hallå! Ja, hur är läget då? Är det bra?
Tack, det är fint. Hur är det själv?
Ja, det är hyfsat bra. Jag är lite jag är taggad liksom. Jag är lite så här, varit en lång i och med att jag jobbar i skift som jag liksom, jag har precis gått av, så det har varit 5-6 långa dagar här. Så jag är lite så här små stum i hjärnan här, men det känns bra. Och jag har varit uppe sent på nätterna och kollat på preseason. Och om jag inte lyckats kolla på preseason så har det varit så här, man har fått till exempel Tampas match i natten som var här, så den sändes ingenstans. Så det var live radio man fick göra då. Det var inte riktigt samma upplevelse, men ändå.
Ja, det har ju börjat nu. Ja. Försäsongen är igång. Jag var i måndags på Madison Square Garden och såg första matchen för säsongen.
Ja.
Och det var ju en som vanligt lätt bizarr upplevelse. Fantastiskt att vara i hallen igen och att det är hockey och så, men matcherna håller inte någon vidare kvalitet. Alltså det är ju så den här tiden på året.
Nej, det är ju väldigt alltså vad kan man säga? Det är ju väldigt rotation, det är fortfarande enormt stora trupper. Det är ju vissa lag som är uppe i 58, 59 namn liksom.
Ja, de ska ju lufta alla och kolla på alla.
Spela två matcher samma kväll. Ena halvan av laget där och andra halvan av laget här och där. Liksom. Kan det vara till och med.
Ja, precis.
Jag såg någon tweet som var lite kul också. Som Darren Drager retweetade bland annat, tror jag. Någonting med att alla kedjor för alla NHL-lag ser ut så här just nu. Och så var det uppskrivet på något sätt. There are no... Nej, man måste se det skrivet. Det var fiasko den här... Det är sekvensen jag skulle berätta. Ja, nej, men det är väldigt mycket rotation och väldigt många spelare som ska luftas och testas i alla fall. Men det är ändå kul att det är igång, att vi ser hockey nu. Det är ändå hockey.
Ja, det är ju dock också lite svårt att följa när man då sitter som du och för det mesta jag med då, vid datorn och ska hänga med. Eller se på. Dels så sänder de inte, dels så spelas det på... Många matcher spelas på udda ställen också. De åker till Bakersfield och till... Providence, Rhode Island och så. Och då blir det inte uppdateringar heller av vanlig sort liksom, på nätet. Så det är en underlig tid på året.
Ja. Och, för den skulle inte irrelevant hända. Det är ju klart det är underhållande med hockeyn som drar igång rent på det viset. Men naturligtvis, och även om jag avfärdar lite grann kedjorna här hit och dit och det är så stora trupper. Men det är fortfarande mycket som avgörs just nu. Så man vill ju ändå följa det.
Ja, visst. Och det är ju intressant att klubbledningarna och tränarna liksom kollar på talangerna och nyförvärven och sådana som är på tryout och så, och kollar vad de går för. Och det är ju kul att höra och läsa om hur det går. Liksom. Jag såg igår vår vän Pasternak, 2 mål.
Ja.
Min favorit. William Nylander gjorde mål, det tycker jag var trevligt.
Exakt, han har imponerat många veckor nu, redan från rookie-campen i början där.
Ja.
Liksom imponerat, ja.
Ja, jag vill se honom i premiären, vi har ju pratat om det.
Precis, ja. Och jag fick höra på min live-radio där, så Tampa möter ju Nashville, och där var det faktiskt dels Victor Arvidsson som inledde Nashvilles comeback, och sen var det Mattias Ekholm som avgjorde i förlängningen.
En annan Ekeliv-kompis. Det var i närheten av honom.
Just det.
Stod när du klev ut på klubbmärket i Ashvilles omklädningsrum.
Jag vill dock säga att Ekholm var kanske den som... Det kändes som att han hade lite sympati för mig i alla fall. Han fick lite faderskänsla där, tog mig åt sidan och liksom
vi hade det allihop. Vi förstod hur det var ställt.
Ja, det var ju trevligt. Nej, men en annan grej faktiskt som man har ju sett mycket av nu, eller sett har jag inte jag gjort, men som det talas mycket om och som har varit en liten snackis här i början av försäsongsmatcherna är ju att är det här 3-mot-3-formatet i förlängningen.
Ja.
Jag vet inte, körde de något sånt på Garden när du var där?
Nej, det var inte.
Nej. Nej, för att vissa matcher har de till och med kört en förlängning 5 minuter 3-mot-3. Trots att matchen har varit avgjord in på i ordinarie tid liksom. För att testa det här. Och det har varit slående resultat hittills. Det är en minimal sample size hittills med tanke på att det har varit 3-4 dagar av preseason när vi spelade in där. Men jag tyckte jag såg en tweet om att 15 av 18 matcher 15 av 18 förlängningar hittills har avgjorts faktiskt innan det har gått till straffar. Så det snackar om att det blir mer mål och att det att straffläggningen blir mindre och mindre viktig med det här systemet.
Ja men det är bra det.
Mm. Ja, det tycker jag också faktiskt. Och jag är nöjd med det här till slut att man kom fram till. Vi kör 3-mot-3 rakt av i 5 minuter istället för det här knepiga AHL-stilen till exempel att 4 minuter D, 3 minuter D och sen så, ja, du vet. Så att det är positivt, tycker jag.
Mm. Ja, roligt. Ja, från den matchen jag såg då kan man ju rapportera att, och de var ju med sig en match till i Philadelphia då igår när vi spelade in där. Både Oskar Lindberg och Viktor Storberg gjorde bra intryck hos Rangers.
Just det.
Mm. Oskar Lindberg han satsar hårt på att ta en plats i år.
Ja.
Och Rangers satsar hårt på att försöka bereda honom en plats också, för han måste ju passera waivers nu om han ska ner till AHL.
Ja, just det. Exakt.
Och har ju ett väldigt milt kontrakt, så att i så fall skickar de honom, då hamnar han ju nästan garanterat någon annanstans.
Ja, just det. Ja, det är en situation som det uppstår alltid i några sådana fall. Inte i alla lag, men väldigt ofta.
Ja.
Och då gäller det verkligen. Då blir campen extra viktig för just den spelaren också, och för lagets skull. Ja. Och vi var inne på Oskar Lindberg i förra avsnittet när vi pratade Rangers och Atlantic. Ja. Ja, när vi pratade Metropolitan Division heter det. Och jag tror ju på, jag tycker verkligen att det är hans son. Att det finns så mycket hockey i honom.
Ja, ena problemet är att han är i första hand är center då. De försöker hitta ett sätt att han ska fungera som ute på en kant då, för att det är trångt i mitten på Manhattan.
Stepan, Brassard, Stoll, Moore, ja, Hayes.
Ja, du ser. Det är inte lätt att ta en plats där.
Nej. Jag tyckte jag såg Stålberg fick lira med rätt bra kamrater också, eller hur? Vilka?
Ja, i den matchen jag såg så spelade han ju med Stepan och Chris Kreider.
Det låter ju nästan som en andra första kedja. Alltså.
Ja, det var ju första kedjan där den kvällen. Och det är ju, vittnar ju om att de vill ta en riktigt ordentlig titt på Stålberg. Och jag tror de har gillat vad de har sett så far. Han är ju stor och ändå väldigt snabb han också. Inte riktigt lika snabb som Hagelin, men det är inte långt efter.
Nej. Och han är inte bara brunkare heller. Jag tycker han är inte minst i lockouten visar när han var hemma i Frölunda att det finns ganska mycket spelsinne där också. Han är inte en endimensionell spelare på det viset, utan han har ganska mycket kvalitet faktiskt. Om han väl kommer till rätt omgivning.
Ja då. Mm. Ja. Men du, apropå Metropolitan och New York, ett annat lag som vi då diskuterade var ju New York Islanders. Och de har ännu en gång gjort lite moves precis innan säsongen. Och Garth Snow signade ju då Sid Licky.
Ja.
Som inte är av samma kaliber längre som Leddy och Johnny Boychuk. Det ändrar inte samma sak på lika dramatiskt som i fjol, men det ändå stagar upp deras backuppsättning ännu mer, känns det som.
Ja, det tycker jag känns som en vettig signing av dem ändå. Han är ju en veteran presence, som ska vara, om man ska slänga med mina uttryck. Ja. Men
jag är ju en veteran presence här också.
Ja, just det. Ja, nej, men jag var ju lite extra rolig just för Islanders backuppsättning när vi var inne på Islanders förra veckan. Jag tycker det känns som att de har stått lite stilla där i sommar och de visste de hade tungt med skador i slutspelet, men det kändes ändå som att det var den lagdelen som fällde dem lite grann då. Så att de blev lite för beroende av Leddy och Boychuk och Kamenik. Ja. Så att det är en bra signing. Apropå Islanders så det har varit en snackis här nu på försäsongen också när Josh Hosang.
Ja, verkligen. Som kom, försov sig och kom för sent i sin allra första träning. Och det blev inte nådiga effekter.
Nej, det var verkligen att ta i från hårdhandskarna där. Det var liksom dels brutal utskälld, dels liksom offentligt kapad dit av John Tavares, liksom lagkaptenen, hans idol som han uttryckte när han blev draftad i första rundan 2014 dessutom, Hosang. Och sen så då naturligtvis att han fick springa i trapphuset i gamla Nassau Colosseum där i 3 timmar. Ja. För sig själv, vad jag förstår.
Och sen skickad till...
Ja, och sen skickad till... utan att satt sin fot på isen liksom.
Ja, det känns ju lite... som så ofta känns det lite omodernt. Liksom, omodernt ledarskap och ta i så fruktansvärt hårt.
Det är lite Lemuriello-style.
Ja, och men samtidigt så är det ju såklart... och hyggligt klantigt att försova sig. Det får man inte göra.
Nej, och sen,
det är viktigt med sånt att man kommer i tid. Synnerhet första gången är det verkligen viktigt att markera att man går och litar på.
Första dagen på campen, liksom, det är helt obegripligt. Och att han dessutom var okontaktbar. Det var väl representanter från klubben som fick mer eller mindre komma och hämta honom. Liksom.
Ja.
Så att, mycket märkligt.
Kommer du för sent ofta, Jonathan?
Ja, jag är nödvändigtvis inte den som kan sitta här och skylla på att folk kommer för sent.
Men,
nej, men jag är hyfsat på att komma hit. Men jag kör inte Hosang-style i alla fall. Det har jag klarat mig.
P.O. Larsson behöver inte ringa och jaga dig. Just.
Nej, P.O. Larsson har inte varit hemma och hämtat upp mig än.
Och inte skicka dig på sprinter på 3 timmar och så.
Nej, springa upp och ner, för vi har ju 8 våningar. Så att det är
ganska... Ja, det har ju det.
Ja. Men nej, det har jag klarat mig. Ja, du skulle ändå vara för dig då, med 47:e våningen eller vad det är.
48.
48 till och med, ja.
Ja, det skulle vara. Då skulle jag ju dö.
Ja, det vore ett för hårt straff. Det skulle inte ens Lemuriello kunna, eller Gart Snow kunna ge ut.
Ja, nej, man skulle låta bli och komma för sent. En sak till, som med lite New York-koppling då, är ju att John Tortorella blev utsedd till coach för USAs World Cup-lag. Bara häromdagen. Och det var ju festligt.
Ja, det var festligt tycker jag. Det var ju en ruggig bomb när de ryktena började sippra ut bara kort innan det blev officiellt faktiskt.
Ja.
Att Tortorella av alla får det här förtroendet liksom.
Ja, det finns ju fler skäl. Alltså jag tycker det finns ju de som ifrågasätter det då rent hockeymässigt. Och det må ju vara som det är. Han lyckades ju inte nå vidare med sitt sista jobb i Vancouver.
Ja.
Men... det börjar ju för att det blir livat och gratt under den här turneringen ännu mer. Jag tycker det skänker turneringen ännu en väldigt intressant dimension.
Han skulle definitivt kunna skicka Paul Stastny upp och ner för trapphuset där i Air Canada Center eller vad det blir. Men, nej, han är, men ja, jag tycker man är... Alltså, framförallt är han ju en färgfläck in i turneringen, men man ska ha en lite mer nyanserad bild kanske av Tortorella som coach också, för att han har ju ett bra record på pappret.
Ja.
Hyfsat ändå.
Ja, han är inte total kalkon. Dessutom är det så då att coacherna i den här turneringen, de kan inte riktigt, de vågar inte ta någon som har ett NHL-lag, för att kamperna börjar ju mitt under turneringen, och skulle då USA gå långt så skulle coachen, om det var säg någon annan amerikan som är det. Lavaliette, nej, han är inte amerikan.
Lavaliette, nej, han kanske inte är amerikan.
Han är
fransk, han läser måste.
Ja, hur som helst. Den skulle då riskera att missa kampen hos sitt eget lag. Så det går inte riktigt. Och så någon som sa väldigt roligt tyckte jag, att jag, Tortorella vet ju hur man stänger ner bröderna Sedin.
Ja, det är sant. Ja, men han har ju vunnit Stanley Cup med Tampa. Han har ju tagit, jag menar, han är den amerikanske coach som har vunnit flest matcher någonsin i NHL. Så att,
ja.
Sen är han kanske inte den mest moderna coachen som har det bästa CV:et på de senaste åren, om man säger så.
Men, ja.
Intressant. Intressant. Ja. Jag vill återkoppla till första gången, så var det ju kul också att se Phil Kessel leverera direkt tillsammans med Crosby. Gjorde ju, körde ju över Carolina i den matchen, och det var ju, det är ju ruggig PP-lina de formerar på, här på sin training camp liksom med Malkin. Hörnqvist får ju stå och böka framför mål i första uppställningen.
Ja.
De har Kessel till vänster och Letang på blå som också var, han gjorde, jag tror han gjorde 5 poäng i den här matchen mot Carolina. Så att
ja, alltså, det den powerplay-uppställningen där är ju den en av de värsta man har sett nog.
Ja, inte bara i år utan verkligen så här historiskt perspektiv, ja. I NHL så är det svårt då liksom.
Ja.
Och särskilt under lönetak att kunna få ihop en sån powerplay-uppställning, det är helt sjukt.
Ja. Ja. Du, innan vi går in på Central så ska vi nämna en sak från Pacific också som vi ska gå igenom mer grundligt nästa vecka, men Oskar Klevbom, kanske en av de mer svenska doldisarna i ligan, fick ju ett väldigt, väldigt fint kontrakt av Edmonton.
Exakt. Det, och där måste jag återigen, jag kan tänka mig att några lyssnare är trötta på att jag tjatar om, men det var ju precis ett sånt där långtidskontrakt med en cap hit runt 4 miljoner som hur många svenska backar som helst har skrivit nu senaste året, åren kan man säga. Det var väl en kopia av Jonas Brodins kontrakt. Jonas Brodin, de var ju båda, kom ju fram samtidigt i Färjestad faktiskt och ansågs ungefär likvärdiga talangmässigt då och hamnat på lite olika NHL-banor sedan dess. Men jag är lite förvånad faktiskt att Edmonton verkligen ger han det här kontraktet och det här förtroendet som det innebär.
Ja, det har ju inte skrivit så mycket, om man har inte hört så mycket om just Klevbom sedan han kom till Edmonton, men faktum är att det var några stycken jag pratade med i fjol som håller till där borta. De var väldigt imponerade av honom och underströk att Edmonton såg väldigt mycket framtid i honom.
Mm. Ja.
Och de har inte haft så jävla särskilt bra förspänn på backsidan.
Nej, verkligen inte.
Men han ses som verkligen en viktig pjäs inför i framtiden.
Han fick ju stort förtroende under när AHL-coachen där tog över mitt i säsongen. Han var väl uppe på över 25 minuter per match ett antal gånger, tror jag, till och med sista månaderna av NHL. Och gjorde det rätt bra. Och då kom vi med VM där vi fick se han lite grann. Där han kanske inte allt, där han var lite upp och ner också. Men jag måste säga att jag personligen gillar Klevbom också faktiskt. Han är bra i båda. Han är en riktig tvåvägsback.
Kom han hem till VM i våras?
Ja.
Ja, han gjorde det.
Mm. Och gjorde lite från och till, upp och ner match till match kan man säga. Men sen han kom fram i Färjestad redan då, så tycker jag att han är ju lite mer flashig än Brodin, om man säger så. Men Brodin är ju kanske lite mer, han är ju mer finjusterad i sitt spel och lite mer, hittat sin roll lite tydligare kanske. Medan Klevbom har talanger på väldigt många olika fronter, men kanske än så länge behöver jobba på ganska många för att bli sådär komplett, för att verkligen fylla ut det där kontraktet han nu har fått.
Ja.
Men det är verkligen, det är kul för att det här visar verkligen att de tror på en Edmonton. Och nu är det ju liksom, nu känner man, har man en cap på 4 miljoner, då är man ju topp 4 back liksom. Så att det här är ju, det är bara att jubla.
Ja, härligt för honom. Central Division, vi åker alltså västerut och tar den första av de två divisionerna där som är Central.
Ja.
Alltid ett getingbo, och i år med det känns fruktansvärt jämnt, fruktansvärt hårt och fruktansvärt ovisst.
Ja, jag har faktiskt, nu när du säger det, så jag har inte kommit till någon slags konsensus om vad jag ska tippa här. Så tyvärr har jag inget tips förberett.
Jo, det måste du.
Ja, det måste jag. Jag får lösa det efteråt. Jag måste komma.
Ja, det får du.
Ja, jag får lösa. Men den känns omöjligt extra tuff i år.
Ja, men det är alltid den tuffaste divisionen. Men ja, exakt.
Och det är bara att kolla på.
Jag ser ännu mer i år.
Ja, jag menar Dallas och Colorado som... Colorado kom väl sist i divisionen och tog ändå över 90 poäng för
det. Ja, det känns som vilket av de här 7 lagen som möjligt skulle kunna vinna den.
Och ja, ingen helt ärligt.
Ja, så är det. Och vi går i bokstavsordning som vanligt. Och då hamnar vi omedelbart hos regerande Stanley Cup-mästarna Chicago Blackhawks.
Ja.
Hyggligt lag.
Hyggligt lag och ett hyggligt många vinklar man skulle kunna börja i här.
Ja, vi kan väl börja med att återigen så hände det som har hänt dem flera gånger förut, då, att truppen efter titeln var bärgad av lönetags tekniska skäl blev ganska brandlåten.
Ja.
Heter det så?
Det lät ju bra tycker jag, så att jag accepterar det.
Ja. Jag vet inte fan.
Ni kanske får bastning för den. Nej, men ja, absolut. De har ju för tredje gången i följd efter sina Stanley Cup-segrar så har de verkligen fått bygga om laget till viss del. De har ju lyckats behålla stora delar av kärnan fortfarande, men den här gången så var det första gången de fick karva ordentligt på ryggraden lite grann, i alla fall i form av Patrick Sharp.
Ja, det är första gången sen, åtminstone sen första, när de vann 2010, så fick de ju också...
Ja, Campbell till exempel.
Ja, då var det brutalt. Men ja, en Sharp. Och det hade man väl nästan fått klart för sig innan. Att han inte skulle...
det gick inte.
Ja. Brandon Saad, som kändes som en mer framtids... jag menar, det fanns många år av storhet kvar i honom. Det var ju mer förvånande då att han...
Ja, det var den största bomben.
Umbus.
För han var ju verkligen... Där kändes det verkligen som att det är... I den här lönetagssituationen vi befinner oss i så måste man ju ändå förnya sig lite hela tiden. Och då känns verkligen som Saad var en sån naturlig vad säger man? Före?
Jag kan inte prata, inte vet jag. Det finns inget som heter Brandon. Jag slog just upp. Det finns inget sånt.
Nej, men en arvtagare skulle jag komma in på lite grann.
Vi har ett eget språk, Ekeliv.
Ja, det är sen gammalt.
Ekelivska.
Ja. Ja, men nu blev det faktiskt båda två. Och trots detta så hade de ju problem långt in på försäsongen här, i september i alla fall, att till exempel knöla in Marcus Kryger.
Ja,
som fick acceptera ett väldigt dåligt kontrakt mot vad hans marknadsvärde ligger på.
Ja, även Oduya försvann ju, Vermette som var en som de hyrde in där, som åkte tillbaka till Arizona. Brad Richards gick inte att behålla. Ja. Och Kimmo Timonen slutade. Så och de har väl inte riktigt fått... De som de har ersatt med känns inte som självklara förstärkningar, precis. Tvärtom.
Nej, alltså precis. Det känns ju som att de tar ett steg bakåt. Men jag är ändå mot bakgrunden av det här lönetaket. Och att det går liksom inte att ha en Stanley Cup-favoritlag kanske på pappret år efter år. Så tycker jag att de gjorde hyfsat ändå.
Ja.
Vi har ett antal intressanta namn i form av Anisimov. Som jag kom tillbaka där i den traden. Som jag dock var lite överraskad av att de skrev ett kontrakt med direkt. Capit på 4,5 eller han fick. Det är ganska saftigt i Chicago mått mätt. Och han hade ändå ett år kvar på sitt kontrakt. Så att där snacka om att liksom bara slå fast att han är given andra center nu i flera år framöver. Och Marco Dano är en jättespännande spelare han fick i den traden också. Som nu på försäsongen har spelat med Taves och Hossa. Och Dano kom ju upp i Columbus förra säsongen och gjorde väldigt bra. Han gjorde väl över 20 poäng på 34-35 matcher. Så det är också spännande. Han har varit grym på försäsongerna också. Så att, och så har de ju sina lite oskrivna kort här som ska bli spännande att se. Som lite signifikativt för deras satsning här nu i sommar. De här ryssarna. Artemi Panarin från KHL som ju dominerade totalt. Han vann väl till och med poängligan i alla fall i toppen. Och Victor Tichono, precis, som är tillbaka efter sitt små fiasko i Arizona för några år sedan. Så att det finns ju kvalitet, men det är betydligt mer osäkert än vad man kände inför förra säsongen, naturligtvis.
Ja, det är det, men nästan, han är inte ny då, utan var med även i slutspelet i våras, vilket ni i Tampa fick bittert erfara i Terävainen. Han är också ett väldigt framtidsnamn. Och grejen i Chicago är att vad som än händer så känns det som att de är alltid att räkna med.
Ja.
Med den här stommen de ändå har. Och, ja, nu har det ju dessutom varit turbulent här under sommaren och är fortfarande långt in på säsongen här med Patrick Kanes juridiska problem. Det är fortfarande, han är med på campen, men allting är fortfarande, vad som kommer att hända med honom är ju väldigt... uppe i luften. Det kan ju sluta i katastrof om det visar sig att han är skyldig till det här han anklagas för.
Exakt.
Ingen vet än. Du sa något att det är någon presskonferens nu medan vi spelar in det här.
Precis, om typ när vi spelar in det här så kanske om 20-25 minuter så ska offrets advokat hålla en presskonferens. Så vi vet ju inte vad som kommer komma ut av det. Men det vi vet är väl att NHL och Chicago har ju fattat beslut om att låta Chicago Kane spela. Inte stänga av någon så länge de inte... Tills vidare. Om det skulle väckas åtal, då kommer de ju garanterat att stänga av honom. Och det har ju varit redan går ju, vi kommer inte, det är svårt att prata om det här, för man vet ju så lite. Men det har ju varit redan diskussionen om det faktum att han får spela nu när han trots allt är misstänkt och det pågår utredning. Och i Chicago togs han emot med jubel på både training camp och första matchen, när fansen verkligen jublade åt Patrick Kane.
Ja, lite obehagligt. Och Blackhawks har inte skött det så jättebra.
Nej, precis. Och det känns lite konstigt när de har ju en PR-person bredvid Kane hela tiden. Och han får absolut inte svara på frågor eller få någon fråga om det här överhuvudtaget. Det ska bara vara totalt hockeyrelaterade frågor. Så det är lite olustig stämning på något sätt.
Ja, det är minst sagt. Men rent hockeymässigt, om vi ändå ska, vi som inte är jurister och inte vet någonting alls om vad som har hänt. Om vi ska hålla oss till det hockeymässiga, ja. Så är det så också i Chicago att vad som än händer när de får såna här, när det är problem och man tror att nu blir det störningar i truppen, de har en väldig förmåga att samla sig och använda det som bränsle på något vis. När alla tror att oj, oj, nu den här gången ska Minnesota minsann slå dem i slutspelet, då vinner de med 4-0.
Ja, det var ju den typen.
De är väldigt bra på att använda saker till sin fördel.
Exakt. Ja, det finns ju...
Oavsett vad som händer där, så tror jag att Chicago, ja, det kommer ju såklart att vara en kraft i år.
Ja.
Också.
Jag håller helt med.
Det är väl tveksamt om de verkligen skulle klara av att upprepa. Det har man svårt att se.
Ja.
Snarare att de kommer tillbaka nästa år och vinner igen.
Men nej, det är inte tipset kanske. Men...
Det blir inte en fjärde Stanley Cup för Hjalmarsson.
Nej, inte i år i alla fall.
Men innan karriären är över kan han ha slagit svensk rekord och fått 5, eller hur?
Absolut, absolut. Och jag skulle bli förvånad om de vinner Stanley Cup i år, men jag ser det inte så otänkbart.
Nej, det är absolut inte.
Utan de har så pass slagkraftigt. Och kollar man på alla lagdelar så är det fortfarande starkt med där Crawford och Darling där i kassen. Och sen
ja, stommen där, Duncan Keith och Seabrook och Hjalmarsson och Taves.
Ja.
Och Hossa.
Även bottom six där med Kryger som förlänger och Brian Bickle som är kvar och lite sådär.
Kryger var ju helt otroligt viktigt för dem. Coach Quenneville har enormt förtroende för Kryger. Ser honom som en av de absolut viktigaste spelarna i laget med sin förmåga som tekare, sin förmåga att stänga ner, sin förmåga och sin arbetskapacitet.
Och det måste man ändå ge heder åt Kryger, alltså att han accepterar. Nu går det ju lite spekulationer om att han fått löften om att han ska få en ganska betydlig löneökning nästa sommar istället, om de nu kan ha råd med det under lönetaket. Men han accepterar ju inom situationstecken bara 1,5 miljoner cap hit, en marginell löneökning. Och marknadsvärde för honom var jag inne på i somras där, att han på öppna marknaden skulle kunna få upp mot 3 miljoner liksom. Ja, dubbelt så mycket. Men Backlund fick 3,5-3,6, och jag tycker Kryger med sin meritlista som han är uppe i nu och med den rollspelaren han ändå är, och med tanke på att han också har offensiv potential, så är han värd en betydligt bättre kontrakt. Men spelaren vill ju vara kvar i Chicago. Det såg vi bara på Odoje, hur länge han väntade på öppna marknaden, för han ville verkligen att Chicago skulle hitta en lucka åt honom. Och Sharp var ju inte lyrisk första dagen i alla fall ut sin trade heller.
Nej.
Förmodligen inte Saad heller, utan det här är ett lag som spelarna trivs i och vill spela för.
Ja, det är klart.
Så att,
det är klart. Det är ju Chicago, fantastiskt ställe. Klubben enormt välskött och framgångarna enorma de senaste åren.
Ja, precis.
Ja, men så att vad som än händer, räkna inte bort Chicago. Det är den vanliga visan.
Nej, precis.
De får vara med där. Exakt. Jag tycker nästa lag är betydligt mer svårbedömt. Kanske ett av de mest svårbedömda av dem alla.
Ja, verkligen.
Avalanche, som för 2 år sedan chockade genom att vinna hela Central Division.
Ja.
Och sen missade slutspelet i fjol.
De kom till och med sist i Central Division den här gången. Så
det är en upp och ner. Ja. Ett misslyckande för Patrick Roy.
Ja. Som var Jack Adams vinnare den första säsongen han gjorde. Bästa coach i hela NHL.
Men redan då var ju sådana som är inne på Fanstats som du.
Ja.
Ifrågasatte dem och fick rätt i när de gick upp mot Wild i slutspelet. de har ju verkligen inga bra sådana Corsi och Fenwick
Nej, de här gamla, de här, eller gamla, de här nya begreppen som man svänger med. Alltså, det hade de varken första eller andra säsongen som du är inne på. Förra säsongen så hade de faktiskt, de släppte till 984 skott mer emot sig än vad de sköt framåt.
Ja, brutala, jag ser här i min Hockey News-bibel att de faktiskt var 29 i ligan, både på Corsi och på Fenwick.
Det är naturligtvis inte det som nödvändigtvis avgör på isen, men det har ju ändå en betydelse. Och det är klart det blir slitsamt att vara så tillbakapressade i match efter match, säsong efter säsong som det har varit. Men samtidigt så är man ju liksom enticed om Colorado. Det känns spännande ändå det här bygget. För att det finns,
du är enticed, Jonathan. Enticed. Victor Norén, där har du nästa låt.
Ja. Ja, men,
han tog punch med sin nya hit And I'm Enticed.
Ja. I alla fall. Men det finns ju så mycket offensiv slagkraft här. I form av...
Ja, det finns ju väldigt potential. Och för nu använder de uttrycken. Finns bara en sån sak som att Nathan McKinnon hade något av en sophomore slump.
Ja.
Förra säsongen.
Exakt. Precis, det är rätt uttryck.
Och lär komma tillbaka med With a Vengeance, den här.
Ja, exakt. Nej, men precis. Och vi har ju alltså, fortfarande, kärnan är ju väldigt ung här.
Ja.
Med Duchesne och Landeskog också, som också känns som att de borde ju ändå vara på väg uppåt sina karriärer.
Absolut. Så
att, och det känns ändå som att man vill ändå gå in lite på backsidan här som har blivit bättre, men vi kanske ska börja ändå med att Carl Söderberg är ju en stor förändring i det här laget offensivt. Att Ryan O'Reilly till slut har lämnat. Och han ersätts av Carl Söderberg. Som förmodligen kommer spela med, som det ser ut på försäsongen, med Landeskog i andra kedjan.
Precis.
Och det...
Söderberg... det känns som han är lite underskattad, tycker jag. Eller hur?
Ja, jag vill
nog... Han var en av få som verkligen gjorde en överförväntad säsong i Boston förra säsongen.
Precis. Och jag vill nog ändå säga det ändå, för att nu har snacket gått lite grann i sommar här naturligtvis, i och med att ändå Carl Söderberg blev så pass dyr för Colorado. Kontraktet landar ju på nästan 5 miljoner per säsong. Så det var ingen budgetlösning direkt som ersatte till O'Reilly, som ju dock gick för naturligtvis ännu mer i Buffalo. Men jag håller med om det. Alltså Söderberg, han gjorde en stark säsong i fjol, och han känns, och det har känts så länge, att han borde vara som klippt och skuren för centerrollen i en topp 6 i NHL. Alltså han har styrkan, han har kraften, han har skridskoåkningen, han har storleken, han har spelsinnet. Han har verkligen i princip alla variabler man kan tänka sig som man vill se hos en center. Han har tvåvägsspelet också. Och han gjorde alltså, jag vet inte hur mycket poäng han kom upp i, upp mot 50 i alla fall. Över 40 åtminstone måste det ha varit i Boston förra säsongen. Och då var han ändå tredje center i utgångsläget. Det är inte ofta en kille i bottom six och är uppe på 50 poäng.
Nej.
Nu kommer han få en riktigt fin omgivning där. Så att jag tycker det är...
Det känns som ett lyft för Colorado att vår skånske vän kommer dit.
Ja, jag tycker generellt forwardsidan känns bättre också, med tanke på att de har haft problem med sin bottom six också i Colorado där. Det har känts väldigt tunt i målproduktionen bakom McKinnon och Duchesne och gänget och Iginla och Tanger. Liksom. Det känns som att de har fått dra ett enormt lass offensivt, och det har liksom påverkat defensiven och hela laget som helhet också. Att de har, liksom, att de måste liksom dra loket varje gång de kommer in på isen, och får sällan offensiva zonstarter. Där känns det som att till exempel Blake Coma är ju ändå en hyfsad värvning. Han var också rätt dyr. Så de har fått betala för sig, Colorado. Men han är ju som klippt och skuren för att spela en tredje kedja också. Så att jag tycker det ser... Och så Grigorenko som de fick i trainer för O'Reilly, som blir spännande att följa. Han är ju en Patrick Roy-favorit. De var ju tillsammans i Quebec Ramparts en gång i tiden. Juniorlaget i Kanada. Det var där han slog igenom och gjorde sig ett namn på allvar inför draften, Grigorenko. Så att det blir spännande att se om han kan verkligen etablera sig i NHL nu också.
Sen är det... Backsidan har i många år varit något man har höjt på ögonbrynen inför i Kripja bergen där.
Ja.
Och det ser inte så jätteimponerande ut nu heller, tycker jag. Man har fått in Bjurshamin.
Ja. Ja.
Från Anaheim, som ju var pappa i backuppställningen där.
Ja.
Det behövs kanske ingen pappa, det behövs några kids i Colorado, eller hur?
Ja, alltså det är svårt att säga här. De har en bra kid i Tyson Berry.
Mm.
Som är faktiskt lite all quietly här, gjorde 53 poäng förra säsongen. Och fick sitt lite genombrott, kan man säga. Jag tyckte han efter säsongen dessutom var ruggigt bra för Kanada i VM. Kanske den som jag imponerades mest av faktiskt. Eller slogs av mest, med tanke på mina förväntningar i alla fall. Jag, väldigt bra back. I alla fall offensivt, ska jag säga. Och sen har Eric Johnson nu skrivit på ett nytt 7-årskontrakt häromdagen bara.
Ja, jag såg det. Men han är ju en sån som måste vara frustrerande, tycker jag, för Colorado-fansen, att han får aldrig riktigt den utväxling man sitter och väntar på.
Nej, precis. Han är ju tveklöst. Ja, men alltså, han är ju tveklöst en bra back, och liksom, det är inga konstigt att han är topp 2, men man har ju så höga förväntningar på honom med tanke på att han gick före Taves och Kessel och Bäckström var det väl i draften 2006. Ja. Han var etta då liksom. Det här skulle ju vara en riktig all-star stjärnback liksom. En Hall of Fame nästan, kändes som då. Och sen har det inte alls blivit så. Han är en topp 2-back liksom. Men kanske ingen klockren etta ändå. Ingen klockren härförare för det här Colorado-försvaret. Och visst, jag förstår kontraktet man skriver med honom. 7 år för 6 miljoner per SS. För det är svårt att hitta ledande backer i NHL idag. Så att det är självklart att man gör det. Men ja, sen blev sen Sadorov fick man ju en trainer för O'Reilly också. Den väldiga ryssen som ju är spännande och som kommer ta en plats i laget direkt nu när säsongen börjar. Men ja, de har gjort okej i världen, jag tycker, på backsidan. Men det är fortfarande lite frågetecken, för att de har ju Bjurshamin, alltså han är ju ändå lite på väg ut för. Han är 35 bas nu.
Ja.
Kan ha definitivt haft sina bästa år bakom sig. Jag har tog ett litet steg bakåt i fjol.
Och samma sak med Brad Stewart.
Exakt, Brad Stewart är ju verkligen inte den han en gång var.
Nej, det är han inte.
Och Sadorov är ju, känns det som, ett framtidsprojekt, så det kan bli bra om några år. Kanske inte succé direkt.
Så det känns lite trögt och segt på den sidan, tycker jag ändå. Ja.
Ingen riktig prime-killarna, förutom Johnson. Nej. Kanske.
Och ja, det är svårt att se att de skulle upprepa succén från för 2 år sedan.
Ja.
Jag tror att i den här knallhårda konkurrensen i Central så ser det ändå ut som att de får kämpa som fan för att komma till slutspel.
Ja, precis. Det är nog det, det måste vara målet för dem, att överhuvudtaget ta sig till slutspel den här gången.
Ja, det blir inte lätt.
Nej, det blir inte lätt. Och så ska jag säga också att den gången Nobel gick till slutspel för 2 år sedan, när de vann hela, när de tog 112 poäng, då var ju Varlamov helt galet bra i den säsongen. Så att kan han komma upp i liknande nivå, det är klart, då förbättrar deras chanser enormt. Så det hänger lite på honom också.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nu ska jag ta en snus, Jonathan.
Ja.
Och sen ska vi börja prata om laget som jag i somras slog till och tippade som Stanley Cup-finalist. Det står inte fast vid...
Du ville skoja till det.
Nej, inte det längre. Men vi pratar om Dallas Stars.
Och
jag tror ändå att det kan bli en av säsongens stora succéer. Att det blir en breakout-säsong för Jim Nils Dallas Stars.
Ja, det är verkligen Jim Nils Dallas Stars. För sen han tog över som general manager där, så har han verkligen satt sin prägel på klubben och på det spelare de nu besitter.
Och pappa, det finns ju definitivt potential här, eller hur?
Ja, absolut. Och då ska vi ändå komma ihåg att de gjorde näst flest mål i grundserien i fjol av alla lag i LNL. Så redan då var de potenta. Men nu, när de dessutom har Patrick Sharp där.
Och ja, Patrick Sharp och Johnny Oduya kommer in från regerande mästarna. Och komplettera ett lagbygge som jag tycker redan ser väldigt intressant ut. Vi var inne på Nikushkin.
Ja.
Som ju var borta större delen av säsongen. Det blir nästan som ett nyförvärv han också.
Ja, det tycker jag man kan säga.
Och där finns alltså redan radarparet Jamie Benn och Tyler Seguin. Jason Spezza, Hemsky, Patrick Eves. Alltså det är ett...
Cody Eakin.
Ja, det är en jävla offensiv...
Firepower.
Punch. Firepower, ja. Just det. Finns det i Texas.
Ja, exakt. Och det blir intressant att se hur de formerar här till slut. Men det spelar kanske inte spelar stor roll. För det känns som att det här kommer, laget kommer garanterat att fortsätta att göra om möjligt ännu mer mål än vad gjorde förra säsongen.
Ja.
Och så tycker jag även att defensiven... är bättre än i fjol också.
Det tycker jag med. Men alltså, jag tycker den har varit lite underskattad. För på pappret har det inte sett så imponerande ut. Men de här unga killarna har ju liksom tagit stora kliv under pågående säsong. Mm. I fjol. Som Klingberg till exempel.
Ja.
Tydligaste exempel på det. Ja. Nu får de då in också en pappa inom situationstecken i Johnny Oduya med två mästerskap och enorm rutin och jag tror att han är mycket bättre. Det finns mer att hämta ur honom än vad det fanns hos Trevor Daley nu som gick i andra riktningen.
Ja.
Så jag tror att de har förstärkt även på den punkten.
Precis. Och som
jag ser
du har...
att de ser till just att de här unga killarna som Klingberg och
Jocke Packe.
Ja. Jordy Benn och sådana. Ja. Förmodligen kommer att fortsätta kliva framåt.
Ja, precis. Alltså Patrik Nemeth är ju intressant. Han började ju förra säsongen väldigt bra och liksom fick lite blickar mot sig i alla fall. Sen han kom in igen kan man säga att han gjort det bra. Men sen hade han ju väldigt otur då med den där skadan.
Ja.
Ödelade i princip hela förra säsongen. Men nu är han tillbaka och fått goda vitsord här faktiskt på försäsongen. Mm. Jag tyckte jag läste Tyler Seguin till exempel som sa att om han skulle lämna någon under the radar spelare i laget, någon som kommer slå igenom år som man ska hålla koll på, då sa han inte, ja, då nämnde han just Patrik Nemeth, att det här är en kille som kommer göra skillnad den här säsongen och som är precis den spelartypen vi kanske saknat lite och som kommer som han såg stor kapacitet i. Mm. Så det känns som att de har saknat lite tyngd där bak också, inte bara spelskicklighet från backarna som de börjar få nu i form av Klingberg och Goldegoski och Demers och sådär som de har. Men Nemeth med sin tyngd också. Och Oduya. Det känns stabilt.
Sen har de, ja. Intressant konkurrenssituation på målvaktssidan också. Det är två välrenomerade finländare slåss om Spaden, Kari Lehtinen och Antti Niemi som har kommit in från San Jose.
Ja.
Jag tror att båda mår bra av den konkurrenssituationen.
De är lite polare också. Det är två finska målaktare i ungefär samma ålder. Som har följt med varandra i juniortid kan man anta i princip.
Så det känns som att de har stärkt på den punkten också.
Ja, det är en intressant målaktssatsning där med det dyraste målaktsparet i NHL. Och ingen given etta, men jag tror som du att det kan ändå... Ja, de blir inte så lika beroende av Lehtonens form längre som de har varit. Att han är ju rätt ojämn ändå, Lehtonen. Jag gillar ju honom. Han har en hög högsta nivå och kan verkligen stå på huvudet. Men han kan också vara skadad och kan också vara rätt formsvag. Lite samma gäller ju faktiskt Niemi. Men nu har de ändå två av den sorten, så att någon lär kunna vara i form. Liksom. Och båda har ju en hög högsta nivå, så träffar de rätt så kan det bli så behöver målaktssidan absolut inte vara något problem.
Ja, väldigt intressant. Stanley Cup-final är kanske att ta i, men jag tror att Dallas... det är en dark horse.
Ja, det är definitivt en dark horse. Det är ett bubble team.
Ja.
Som kan, och vi har sett det senaste åren i NHL, kanske inte just i Stanley Cup, högst upp i Stanley Cup-trädet där, men vi såg ju... Det är alltid lag som överraskar positivt på ett ordentligt sätt. Alltså Calgary och Winnipeg i fjol till exempel.
Och Nashville.
Och Nashville. Så att,
vi kommer till snart. Mm. Ja, jag tänkte just på det faktiskt. Vi sitter och tror att vi vet så mycket.
Ja.
Den här tiden på året. Och sen plötsligt så... Ja, det finns någon som kommer att överraska oss. Definitivt. Det kan vara Colorado, kan vara Philadelphia, kan vara vem som helst.
Carolina till och med, känner jag, kan vara sånt där lag som helt plötsligt vaknar till. Men...
Tror du?
Nej, jag tror inte. Jag hade dem ju till och med som
Philadelphia kommer tillbaka med kraft.
Ja. Ja, det, man vet i alla fall att något lag med all sannolikhet kommer att överraska oss.
Men det skulle, för mig skulle det inte vara sån jätteöverraskning då om Dallas...
Nej, verkligen inte, nej.
...bryter sig fram och gör en kanonsäsong. Ja.
Nej,
en varning utfärdad för cowboysarna från Texas.
Precis, alltså, visst, det är många snackar om Dallas. Att det, för det, de har ju så mycket stjärnor nu och de är ju Dallas Stars på riktigt nu, får man säga. Men det är just att de ska ta det här steget och börja tampas med västjättarna, Ducks och Kings och Chicago, liksom, när det väl bränner till i slutspelstiden. Och då är frågan om de är redo för det steget redan i år. Och det är kanske de är.
Ja. Ja, de är på väg ditåt i alla fall.
Mm. Mm. Vi tar ett annat lag som är intressant och som många har lite som bubble team kanske, eller haft i flera år nu. Det är ju Minnesota Wild.
Ja. Som inte har hänt någonting med nästan under sommaren.
Nej.
Eftersom de är upptryckta mot lönetaket med väldigt många stora kontrakt. Så det har inte funnits mycket manöverutrymme där inte.
Nej, och det ska komma. De har ju ett ungt lag som ska förlänga snart också. Så de har inte råd att liksom skriva en massa långtidskontrakt med veteraner nu heller. Om de ska ha råd med hela gänget snart. När de vill ha kraftiga löneförhöjningar. Men de har ju förlängt med, jag menar, Dubnyk skrev ju på till slut.
Ja.
Och då är frågan om han kan vara lika bra som förra säsongen. För det var ju när han kom in som allt vände, verkligen.
Ja.
Från att ligga utanför slutspel till att vara toggiven. Och helt plötsligt vara contenderaktiga nästan spelmässigt, såg det ut så.
Ja, sen blev de svepta i slutspelet igen, vilket ju var en fruktansvärd missräkning.
Ja,
precis. Om vi var inne på när vi pratade om Chicago, så var det ju... Det var tredje gången i rad de åkte ut mot Chicago och alla sa inför den serien att nu är det äntligen dags för Minnesota. Nu har de så förspänt på alla punkter, på alla positioner, att nu har de chansen att slå Chicago. Då blir de svepta.
Precis, det var verkligen tredje gången gilt för Minnesota. Nu har de skaffat sig sina bästa möjliga förutsättningar att slå Chicago som, på de här tre försöken. Och då blir de svepta och det är verkligen blottade liksom.
Ja, jag tappade, jag ska inte säga att jag tappade respekt, men jag tappade tron lite på Minnesota där då.
Mm.
För de ser ju, ja, på det berömda pappret så ser det ju fantastiskt ut det här laget. Mm. Ingen snack om det.
Nej, jag
det känns som de har alla pusselbitar och bara inte klarar av att lägga pusslet ändå.
Nej, jag håller med dig, för att jag talade ju varmt om Minnesota hela förra säsongen. Och var ju så besviken när de låg så långt efter ett tag där. Och mitt tips om att de skulle vara en contender började fejda ut lite grann. Och så var jag så nöjd när de vände på steken liksom. Jag hade ju, höll ju dem högt inför förra säsongen. Men jag måste säga att jag är lite samma känsla nu också. Att man blev lite stum efter den där 4-0-svepningen av Chicago. Det kändes som att det saknade, att de inte ens var, de var ju verkligen inte nära liksom. Att kunna hota Chicago. Och... på något sätt känns det som att de kollektivt... det är ett kollektiv på något sätt, Minnesota. Och när det går bra så går det otroligt bra. Då kan de verkligen forcera fram på det vis som de gjorde i slutet av förra säsongen. Det var ju Ottawa-mässigt nästan. Så som de brakade fram sista månaderna. Och det var väl just Senators och Wild som var de bästa lagen poängmässigt från under 2015 i grundserien.
Ja.
Men dessförinnan var det ju katastrof. Det var ju så att Mike Geo höll på att sparkas nästan. Och han var ju vansinnig på träningen där, som det läckte ut klipp på när han slog sig under klubbar och hade sig. Och det var liksom, framförallt berodde det på att de släppte in så mycket mål på grund av ett närmast obefintligt målvaktsspel från Bäckström och Kemper, som naturligtvis sänkte moralen. Men samtidigt är det lite så att de är så... Ja, börjar det väl gå emot lite grann, så kan de liksom inte riktigt som lag hämta sig från det.
Nej, det känns som det finns lite mentala blockeringar där.
Ja, för jag menar...
hos väldigt viktiga spelare.
Exakt, för kändes det lite tungt mot Chicago, ja, då blir det 4-0 helt plötsligt. Så dåliga ska de inte behöva vara, Minnesota.
Nej, ska de inte.
Så underlägsna var de inte på pappret. Så att det är lite för ojämnt på något vis i... Ja, mentala blockeringar tror jag har satt sig fast där lite grann.
Ja, det är konstigt. Så att man tittar på uppställningen så har de ju väldigt bra top six och faktiskt väldigt bra bottom six också.
Ja, jättebra. Ja. Och bra backar för engelska, eller för engelska kan jag säga. Men de har verkligen den här backuppsättningen.
Har man Brian Suter så har man.
Ja, precis. Och Jonas Brodin och Scandell och Spurgeon och det här gänget är ju verkligen etablerade nu. De har ju varit i ligan i 3-4 år. Och de har blivit bättre och bättre varje säsong, har det känts.
Och Spurgeon, jag gillar honom.
Och jag som gillar Scandella. Ja, jag var sin favorit där.
Ja.
Ja. Och sen samma sak med inför den här säsongen i alla fall, så kan man säga att det går inte att skylla på någon sophomore slump längre på de här unga killarna. För nu har Coyle och Granlund och Zucker och Niederreiter, de har varit med 4-5 år de också.
Ja.
Så att de är ju etablerade nu liksom. Nu är det dags att börja leverera på allvar på daglig basis här. Så att det känns som att de har ett väldigt bra lag, och jag förstår att de inte har gjort så mycket i sommar, för att dels har de, som du säger, de har inte haft så mycket manövreringsutrymme, men de har ju ett bra lag att jobba med. Så att, kan de lägga pusslet i år, kan de bli av med de här mentala spärrarna som dyker upp, så visst, då har ju Minnesota ett jättebra lag.
Och jag har sett, Hero kan vara en sån som hänger lite löst om det börjar dåligt igen.
Ja, faktiskt.
Då kan det vara läge att de vill se höra en ny röst där.
Ja,
för det här laget.
Ja, för då känns det som att då kan han inte slå sönder några klubbar längre för att de ska vända på steken. Liksom. Då
är det dags att ta in Tortorella.
Han har tagit, ja, men då har han tagit till de yttersta medlen. Liksom.
Ja.
Då är det bara att slänga in tårtan. Ja.
Vi får se. Det är som sagt väldigt svårbedömt. De kan, som så många andra i centrum, de kan vinna och de kan komma sist. Det är bara så.
Ja, det är nästan så pass skulle jag vilja säga också.
Du, nu ska jag gå och hämta ett glas vatten, Jonathan. Ja. Så nu kör ett solonummer.
Jag kör ett solonummer. Ja, men jag kan ju säga då, apropå Minnesota i alla fall, en värvning de har gjort som är intressant, det är ju att de vann striden om den unge college-spelaren Mike Riley, som ju tillhörde just University of Minnesota. Men som bland annat Chicago ryckte i. Och verkligen var det. Jag tror att till slut stod mellan, han valde mellan Chicago och Minnesota vilken klubb han skulle ta. Han var ju extremt häftigt eftertraktad på marknaden. Han kunde välja vilket lag han ville. Han var en free agent faktiskt när han kom ut ur college där. Och han valde Minnesota. Så att backuppsättningen blir ju inte sämre för det. När han adderas till Spurgeon, Scandella, Suter, Brodin, Matt Dumba som hade en bra säsong i fjol också. Nate Prosser i gänget. Så att där har de inga problem, Minnesota. På pappret. Verkligen inte.
Jag är tillbaks.
Ja.
Och nu ska vi diskutera fjolårets kanske största sensation.
Ja, framförallt.
Vi satt för ett år sedan och pratade, så sa vi att det här kommer att bli tufft för Nashville. Det är mest ett hopskrap av sådana som har blivit över.
Ja, precis. Och Barry Trotz sedan är över och Peter Laviolette kändes som att han hade ju en svag session i, eller man hade ju, han visste han hade vunnit i Carolina, men han fick inget bra slut i Philadelphia, så det kändes inte klockrent heller.
Nej.
Tyckte man då.
Men så gick de in och gjorde sensation. De fick ihop det till ett fantastiskt lag, Laviolette. Dels så var många av de här så kallade överblivna mycket, mycket bättre än vad man hade trott. Framförallt Mike Ribeiro.
Ja, verkligen alltså.
Ja, och sen slog ju några unga killar igenom, och framförallt då vår egen Filip Forsberg.
Ja. Ja, det var ju snack om genombrott alltså. För det, visst, då pratade vi om honom som att nu skulle han ta en plats i NHL-laget här. Men det var ungefär så mycket vi sträckte oss till.
Ja.
Att han skulle spela merparten av matcherna i NHL, men att han skulle leverera uppåt över 60 poäng och vara Calder-mässig i hela säsongen fram till kanske sista månaden när några andra gick förbi den. Det hade vi inte väntat oss. Vi hade inte väntat oss att dels de här veteranerna kom in skulle vara så bra, men också Colin Wilson, Craig Smith och de här. Verkligen. Alltså de var ju potenta. De var ju underhållande att titta på när spelet. De var ju ett
verkligen. Enda, de förstörde lite för sig själva med trading deadline när de tog in Cody Franzen och heter han Santorelli. Det kändes som de var lite svagare då. Det förstörde liksom lite kemin, kändes det.
Ja. Precis, och det skickade lite konstiga signaler tyckte kanske till vissa spelare också.
Ja.
Som inte kände att Santorelli eller Franzen var så mycket bättre än dem. Varför skulle de förstärka på just deras position liksom? Och ja, det blev lite markören för Nashvilles små fall, som vi ändå får kalla det. De ledde ju Central Division då. Och hela de ledde till och med President's Trophy-racet hela NHL. I det laget. Så att,
Men hur går det i år då? Ingen kommer ju längre att vara... De kommer inte att överraska någon.
Nej.
Och det har inte hänt så jättemycket med lagen i sommaren. Och Barry Jackman är ju en förstärkning på backsidan, känns det som. Och sen är Cody Hodgson en sån som... Ja, hade han kommit i fjol hade han varit en av de här man hade tyckt var... Ja, det är en sån som har blivit över ändå. Ja. Och nu... det kanske är rätt miljö för honom att äntligen få ut sin fulla potential också.
Ja, och det är en riktig sån high, low risk, high reward också som David Paul jobbar med. Att skulle det skita sig med Cody Hodgson så är det inte katastrof heller. För han kostar bara 1 miljon mot lönesaket. De kan göra sig av med honom utan större problem. Mm. Så att det ja, jag tycker jag gillar sättet de jobbar på. Det finns dessutom sparkapital mer som inte var så positivt för säsongen. Alltså typ James Neal gjorde ju över 20 mål i alla fall. Men det kändes som att han att de förväntar sig ännu mer av honom. Att han har ännu mer mål i sig. Faktiskt. Och så hade de lite otur om att faktiskt som fällde de lite grann mot Chicago. Där jag trots allt tycker att de gjorde en ganska bra serie. De stod ju upp bra mot Chicago.
Gjorde de?
De höll ju på, framförallt i första matchen höll de ju på att överraska ordentligt. Men sen hade de ju otur med att Shea Weber gick sönder.
Ja, precis.
Dessutom att Pekarinne inte var sig själv riktigt efter sin skada där i februari eller vad det var. Han var inte riktigt lika otroligt Carey Price-mässig nästan som han var då. Innan, det var han ju inte alls i slutspelet. Så att, ja, och sen tycker jag faktiskt att de har lite nya namn på gång. Alltså, som kanske kan ta sig in i år. Som de har draftat själva. Jag tycker de har imponerande... Alltså prospect pool och sättet de draftar, får fram egna spelare år efter år där i Nashville. Jag menar Kevin Fiala blir spännande. Han får mycket chanser här på försäsongen att få spela med bra spelare och göra det bra. Och kommer förmodligen, tror jag, ta en plats när pucken släpps på riktigt, kommer han vara med i laget. Och en sån som Victor Arvidsson har ju gjort det jättebra på försäsongen. Och kasta handskarna till och med, visa tuffhet och försöker verkligen... akklimatisera sig till den amerikanska stilen. De har andra intressanta svenska spelare som jag för sig inte tror kommer ta plats i NHL-laget, men Pontus Åberg, Max Görtz, Johan Alm, det är bra svenska killar som har snappat upp det.
Så att, ja, och de som är i laget tog ju stora steg, inte bara Filip utan Mattias Ekholm
och verkligen.
Järnkrok som har lite svår roll, lätt oklar, men de har gjort det väldigt bra också.
Ja, verkligen, precis. Ja, Ekholm är ju en sån som fortfarande känns underskattad. Han är de ju väldigt förtjust i där i Nashville och han kan spela både powerplay och boxplay och alla situationer. Lite strålman får jag känsla av honom. Lite
strålman. Ja, det är faktiskt bra liknelse.
Sen har de ju Seth Jones och Roman Josi som inte ens nämnt än, som också är unga, jätteduktiga backar.
Det är ju jättebra backuppsätt. Men Barry Jack känns riktigt stark.
Ryan Ellis.
De kanske inte kommer att överraska någon längre, men det kommer att vara att räkna med. Och om en sån som Filip då tar ytterligare ett steg, och jag får nästan en känsla av att det kommer att hända. Han är ju super, han fyller 21 nu. Jag får egentligen gå på krogarna i Nashville i år.
Ja, just det. Det
och
det kanske inte är positivt i och för sig.
Ja, det mår man bra av.
Ja, jo, det är sant.
Det blir otroligt intressant att följa hans säsong. Jag tror att han har 40 mål i sig. Faktiskt.
Snacka om att han visar för den svenska publiken under VM också hur bra han är. Hur mycket mål gjorde han i VM egentligen? 8-9 stycken. Han var otroligt bra. Jag tror också, jag håller med dig. 40 mål är inte en alls orimlig siffra för andra säsongen. 70 poäng.
Ja, det är lite, det har vi varit inne på flera gånger. Det är lite osens sådär. Att det är inte just målskyttar vi har fått fram.
Nej.
Men Filip är verkligen en utpräglad målskytt.
Ja.
Ett fantastiskt skott. Och, ett jävla målsinne.
Han är vår bästa målskytt. Redan vid 21 års ålder så är han nog Sveriges bästa målskytt.
Ja.
Vill jag säga.
Och
många andra spelare.
Det är en kapp om ett år när vi sitter och pratar om det.
Ja, just det. Exakt. Mm. Sen en annan spelare som jag vill nämna här i samband med Nashville också. Det är ju Steve Moses som satte KHL-rekord förra året i mål. Och apropå mål då, han gjorde 36 mål i KHL förra säsongen i Jokerit. Och fick ju enorma anbud från andra KHL-klubbar att skriva på mångmiljonkontrakt där. Men så valde han ett relativt sett lågavlönat envägskontrakt med Nashville istället. Ja. För att få testa lyckan i NHL. Och det, där har de en liten joker också faktiskt. Det är spännande att se vad Moses... Han valde just Nashville för att för Levi Ouellette övertala honom lite grann också. En offensiv coach som skulle vilja ge han lite förtroende. Så att det blir spännande att se. Så att jag känner när man gick runt där i katakomberna i Nashville. Den här sköna pressnumren de hade. Vet han?
Kevin.
Ja, men till och med han kände sig liksom lite så här hungrig och ung och på framgång liksom. Var inte så?
Jo, så är det.
Jag tycker hela Nashville, de andas lite så här, vi ska framåt liksom.
Ja.
Så att jag tror på Nashville då.
Det var bara du som inte var så hungrig efter en steak dinner med
Ray Martinus. Så... Jag har aldrig någonsin varit så mätt. Jag klarar inte av Nashvilles gator alltså. Jag var stum vid 22:30 tiden.
Det kommer. Jag ska lära dig allt jag kan.
Ja, det är bra. Baloo.
Ja, du. Sen har vi då St. Louis.
Ja.
Sorgebarnet.
Sorry, barnet St. Louis.
Så många år nu har trott att det är dags för dem, att de ska vinna. Och ja. Det här fantastiska laget borde verkligen... Men det kommer... De faller ihop. De viker ner sig i slutspelet. Alltid.
Ja. Och man är ju... Vi båda har ju varit inne på att vi är förvånade. Väl. Att jag i alla fall. Att Ken Hitchcock är kvar.
Ja.
Att de inte... förmå sig att testa något nytt nu.
Ja, nej, det är lite konstigt eftersom han inte har fått dem och samla sig till acceptabla insatser i slutspelet, när det verkligen har hjälpt.
Ja. Det konstiga är att de har varit så bra i grundserien, så att man ser ju, de har ju sån enorm potential, och då har ju Hitchcock hans spel verkligen funkat, men Det är ju som vi är inne på. Det är allt eller inget i slutspelet som gäller. Alltså det är där de måste prestera.
Ja. Men det känns som folk har börjat tappa tro på det. Det blir ju så här San Jose-känsla över det hela.
Ja, och allt eller inget, om man ska säga, om St. Louis. Det har ingen tyngd längre heller. För det sa vi verkligen då när de trädde till sig Ryan Miller. Att nu har de löst målvaktssidan. Nu satsar de. Nu ska St. Louis vinna Stanley Cup.
Ja.
Annars är det fiasko. Och sen så skiter det sig. Och sen får Hitchcock vara kvar ändå. De testar lite nytt. Och så förra säsongen, de åker ut direkt mot Minnesota.
Ja.
Så det är liksom, man kan inte säga så längre. Utan det är liksom, ja, det är svårt att ta St. Louis som en seriös contender längre. Även om de har laget.
Det är väldigt konstigt när man tittar på, för det är ju ett fantastiskt lag. Alltså. Mm. Det känns som de har allting i verktygslådan. Både på back och forwardsidan, och även nu när de satsar på de här målvakterna, om det är Allen eller Elliot.
Ja, det är ju inte det starkaste målvaktsparet i NHL, men det känns ändå 3+.
Ja, herregud. Mm. Pietrangelo, Shattenkirk, Bowmeister, Gunnarsson, de två backparen, herregud vad bra. Det är nästan Chicago-klass på det.
Ja, precis. Jag menar, Bowmeister, Pietrangelo som åkte rakt in i Kanadas som ett backpar i deras OS-lag.
Ja.
Det är liksom, det är otroligt starkt. Och
Det har hänt så jättemycket. Jackman som sagt försvann till Nashville, och sen TJ Oshie då.
Ja.
In trade med Washington. De har istället fått in Troy Brower. Och man gillar ju Oshie, men det kanske ändå är bra att få in, för att Brower är dels en skicklig, men det är också en annan karaktär, känns som.
Ja, verkligen en annan karaktär än Oshie. Det är mer tyngd, mer power, liksom. Visst, Oshie är flärd och liksom, han är ett spelgeni på det viset, men Brower är en karaktärspelare. Ja,
det är när det har blivit slutspel.
Ja, det har han faktiskt gjort. Han har ju usel facit i slutspel till Oshie. Och han, ja, det känns som ett, det är faktiskt det enda lilla, eller det uppbrott man ser att St. Louis har gjort här lite grann. För tidigare år så var ju publikfavorit. Han var ju en spelare de verkligen tog till sig i St. Louis-fansen liksom. Men nu, nu är han borta. Och man har sett lite förändringar här på försäsongen också i coret. Hur man tänker, hur man bygger laget, framförallt på forwardsidan. För nu är ju Stastny, han är ju första center nu. Det var ju inte förra säsongen. Det var ju Backes och Juri Lehtonen nästan före honom. Och de har ju satt ihop en superkedja som hade poängfest här faktiskt i träningsmatchen här natten här. Med Sten, Stastny och Tarasenko.
Ja.
Och sen har jag även sett att man har nu på försäsongen har testat Jaden Schwartz som center faktiskt. Och att David Backes ser ut att få spela ytterforward den här säsongen. Så center, som det är just nu så verkar det som att det blir Stastny, Schwartz, Lehtere som center depth, eller som kåret där.
Ja, Tarasenko, han tror jag är mogen att explodera. Ja, det gjorde han redan förra säsongen, men han kommer att bli en av de superstars i den här ligan.
Ja. Framöver. Ja. Ja, absolut. Och han kommer ta ytterligare steg fram. Det är ingen snack om det. Jag tycker det är kul också när någon intervju de hade med han. NHL, när de har sina intervjuer med små, korta intervjuer med alla spelare. De dyker upp en och en i ett klipp med någon fråga, någon så här trivia fråga han ska svara på. Och i Tarasenkos fall var det så här. De frågar alla spelare vad de har, och de vet vad de har för rating på NHL. NHL, alltså i sports NHL-spelet. Sen de ska gissa.
Ja.
Folk var ju lite som... Liksom, de var ju ödmjuka och sa så här, nej, jag tror jag har 87 eller 88 sånt där. Sa till exempel Sidney Crosby när han har 96 på riktigt i spelet då. Medan Tarasenko han bara, nej, jag vet vad jag har 91. Och det är för lågt. Jag vill ha mer.
Ja.
Jag ska visa den här säsongen att jag är bättre än 91. Så att... Han är också på frammarsch och hungrig och vill visa ännu mer. Liksom. Och han fick ju han hade en bra vecka där i somras när han dels gifte sig och åkte på smekmånad och fick ett nytt 8-årskontrakt för 7,5 miljoner dollar per säsong. Så.
Ja.
Han är redo för en ny säsong.
Ja. Ja, så att, jag tycker St. Louis borde självklart vara en contender, men ja, jag tror att jag tror inte det längre.
Nej.
Historien säger att det blir inte så.
Nej, nej. Och historien säger också att de förmodligen går till slutspel. För de är ju bra i grundserien.
Det gör de såklart. Mm.
Trots att det är så tuff konkurrens. Jo.
Ja.
Ett spår till vi kan nämna. Det är ju faktiskt det att Magnus Pääjärvi inte ger upp sin NHL-dröm. Det kändes som att det var givet att han skulle gå till Malmö Redhawks. Men så stannar han kvar och satsar. Och ska försöka... har ju ödmjukt uttalat sig här på försäsongen liksom att han tränar stenhårt och försöker ska verkligen slåss om en plats för att inte skickas ner till AHL än, utan nu var ordinarie från när säsongen börjar. Och har ju försökt anpassa sig och styra om sitt eget spel till ett mer bottom six-artat. Så får vi se om han klarar av det den här säsongen. Han har ju lite konkurrens där. De har ju tagit in Scott Gomez och Scottie Upshull som tryout-spelare till exempel. De har några unga intressanta spelare i St. Louis också med Jaskin och Fabry och Tyratti och så. Så det är inte säkert faktiskt att Pääjärvi tar en plats den här året heller. Ja, vi ska avsluta.
Ja, vi har ett lag kvar och det är då Winnipeg Jets. Som ser man det bara på laguppställning och så namn för namn så borde de vara sist i den här divisionen. Men det kommer de inte bli, för att av de här inte så jättemärkvärdiga namnen har ju Paul Maurice kreerat ett fantastiskt kollektiv.
Ja, verkligen. Och vi får inte gå i samma fälla som förra året, för då var det verkligen, om det var något lag som vi dömde ut förra året så var det nästan Winnipeg.
Ja.
När vi diskuterade alla lag, då sa vi bara att de har värvat Peter Budaj, hej då, nu går vi vidare. Lite så. Ja, jag håller med dig. Det är kanske det starkaste kollektivet i hela NHL.
Ja.
Som verkligen kämpar för varandra. Och den hockey liksom auran som vilar där kring den stan. Och när vi fick se The Winnipeg Whiteout för första gången sedan 96. När de gick till slutspel.
Den enda spelare som kanske inte riktigt anpassade sig till kollektivet och det var problem med var ju Evander Kane som nu har försvunnit.
Mm.
Så att,
det var något positivt.
Ja, jag tror också det var ju en tuff snabb respass. Nej.
Respass.
Respass. Ja. Nu har jag fastnat igen. Det är fel. Det här är slutspel mot ett fruktansvärt starkt Anaheim då. Men den erfarenheten betyder ju också enormt som de fick där.
Ja.
De vet vad som gäller nu. Och det kommer in lite nya spännande. Det har inte hänt mycket med truppen men det, i form av trader och så. Men det kommer ju unga intressanta killar underifrån. Ja. Framförallt då Nikolaj Ehlers.
Kanske. Ja, ska jag köra danska igen nu? Nikolaj Ehlers. Nikolaj Ehlers.
Det gör han. Han är väldigt mer... Ja. Jag såg hans pappa under uppväxten mycket i Leksand. Heinz Ehlers spelade i Leksand på 80-talet. Han var en stor del. Han och Robert Burakovsky var ju radarpar. Det är lite kul att nu får vi Ehlers och Burakovsky i NHL.
Ja, just det. Ja, det är sant. Just det. Ja, men då, jag håller med. Alltså, Winnipegs prospect pool är också... som varit inne på tidigare lag här, att det är och tillhör också toppen i NHL alltså. De har mängder spännande spelare där med Joel Armia, finländaren, och Brendan Lemieux, Claude Lemieux son, Nick Petan, Josh Morrissey som borde ta en plats den här säsongen i backuppsättningen. Det ser bra ut. Och så har de fått tillbaka, det tycker jag för sig inte är någon superförstärkning, även om det har skrivits en del om honom, men Alex Burmistro kommer tillbaka från KHL och ska spela för Jets i år igen. Ryssen.
Mm. Ja, intressant. De kan hamna lite var som helst. Winnipeg också, känns det som.
Ja, jag tycker att Frolik är ett tungt tapp.
Ja. Du låter konstig nu.
Det är vad jag gör, exakt. Jag sitter som Leif G.W. Persson. Men nu har jag slutat med det. Nu har jag händerna ut med sidorna.
Ja, bra.
Ja. Bra.
Ja. Men nu vill vi höra ditt central tips här, även om du inte har gjort det. Nu vill vi höra 1-7. Så ska jag berätta sen vad Hockey News har tippat.
Okej. Då ska jag börja ner från som vanligt. Så då ska jag försöka plocka det lag jag tror kommer sist här. Usch. Ja, det är jättesvårt. Men det är jättesvårt. Men... ja, det känns så... jag är taskig. Det kan bli precis tvärtom. Jag blir inte alls förvånad om att gå till slutspel. Men då säger jag faktiskt återigen Colorado.
Ja.
Det är hårt. Men jag tycker fortfarande att deras bottom six är lite tunn. Trots att jag hyllar dem lite grann. Men jag tycker ändå att det finns luckor fortfarande i laget. De har inte riktigt optimalt ersatt det. Så att jag ser egentligen inte varför de skulle klättra så högt upp nu helt plötsligt. Nej. Så de får tyvärr bli...
Ja, du behöver inte gå och säga bara.
Och sexa blir ju faktiskt... Då sätter jag Winnipeg Jets.
Mm.
Jag tror de missar slutspel år. Faktiskt. Och femma då. Ja, alltså jag har ingen stark känsla för Minnesota och St. Louis. Men samtidigt i grundscenen känns de starka. Så att jag har svårt att sätta dem där. Men,
ja, men säg nu då!
Ja, då sätter jag Minnesota där faktiskt.
Ja.
Och så får det bli St. Louis på fjärdeplatsen.
Ja.
Och så topp tre.
Mm.
Då har vi helt enkelt Nashville, Chicago och Dallas. Och ja, då sätter jag Chicago 3, Dallas 2 och Nashville 1.
Oj, oj, oj. Mm. Ja, det var lite vågat ändå.
Mm. Mm.
Ja, Hockey News har då 1 St. Louis, 2 Chicago, 3 Winnipeg, 4 Dallas, 5 Nashville, 6 Minnesota, 7 Colorado.
Ja.
Ja.
Ja, vilket av respektive tips tycker du ställer du på mest?
Jag tycker det är lite roligare. Så jag ställer mig på det.
Ja, men det var ju, jag tycker det var fränt av The Hockey News också att inte räkna ut Winnipeg som jag gjorde. Utan sätta dem faktiskt på en slutspelsplats till och med. Men jag,
ja, tredje plats.
Mm. Men jag står för mig. Jag har en stark känsla för Nashville. Och ja. även Chicago tror jag kommer vara ett topplag.
Ja. Ja du, Ekeliv, nu ska vi knyta ihop det här också.
Ja.
Har du någon 74?
Ja, jag ska ta fram det. Grejen är att mitt Firefox kraschar här. Det har hänt typ 5 gånger i podcastens historia. Det är inte helt ovanligt. Så att Men för jag hade lite nummer framför mig. Men jag tar dem i huvudet ändå, tror jag. Jag tror vi har en vinnare faktiskt. Som har 74 i dagens NHL. Det finns lite konkurrens. Men det måste vara John Carlson i Washington.
Ja. Ja, ett bra namn.
Ja, det är ändå ett bra namn. Det måste man säga.
Ja, det får man säga.
Förra året hade han konkurrens av en kille som han nu kommer vara lagkamrat med. Som därför inte kan ha nummer 74. Jag tror han har bytt till nummer 77. Och det är alltså TJ Oshie.
Ja, just det.
Mm. Det är lite sjukt att just 74 var upptaget där, men så är det. Så att, jag säger John Carlson.
Vi säger Carlson.
Ja, bra namn, John Carlson. Han är svensk ättling dessutom.
Ja, det ser du. Mm. Ja, men du, då är vi klara för den här gången. Nu har vi bara en division kvar nästa vecka, och det är då Pacific.
Ja, precis. Vi har betat av med nästan alla lag. Det är bara Pacific som också är en hyfsad division, får vi säga.
Där finns Stanley Cup-mästaren. I den divisionen.
Det säger du?
Ja, säger jag.
Mm. Okej. Okay. Mm. Jag har en liten aning om vilket du syftar på, men vi får se. Ja.
Ja. Yeah.
Ja, men då tackar vi för den här veckan, och så hörs vi om en vecka. Då blir Pacific.
Det gör vi.
Ha det gött.
Tack och hej.
Tack och hej. Tack och hej.
From Fairman came and hit the streets. Him for soul for some place to eat. They went to the top of the world. You should have seen him go, go, go. Hey, should you take a walk, big right somewhere? All in the game, you know.
Come on, it was not.
All in the game, you know. All in the game, you know. All in the game, you know.
Med tanke på 50, så det finns lite jubileum vi ska diskutera idag, men det kan återigen bli så. Jag har faktiskt bokat en flygbiljett nu för att åka till New York.
Ja.